Amerikansk ungdom av idag, 29 juni 1990.
I USA har två olika opinionsundersökningar gjorts kring ungdomar och deras attityder till samhällsfrågor. Och det är en nedslående läsning, berättar vår korrespondent i New York.
Amerikanska ungdomar mellan 18 och 24 år är likgiltiga i samhällsfrågor och allmänt ointresserade av politik. Medan äldre personer upprörs över mygel, korruption och myndighetsmissbruk anser denna yngre generation att sådant bara är välkända fakta. De flesta politiker är lögnare, säger en 29-årig sekreterare som djupintervjuats i den senare undersökningen. Två opinionsundersökningar har gjorts, en i vintras och nu den som kom igår. Resultaten är de samma. Den senare visar att hälften av alla ungdomar mellan 18 och 24 röstade 1972, medan endast var tredje 1988. Tidningsläsandet bland dem under 35 år har halverats. TV-tittandet har minskat med 10%, medan radiolyssnandet står sig. Radion är överlägset den främsta nyhetskällan bland massmedia för ungdomar. Bristen på engagerande frågor, allt för lite samhällelig utbildning, stress och press att klara examina och få jobb anges som orsaker till denna medborgarkris. USA är illa förberett för att bevara demokratin under 90-talet, är forskarnas slutsats. Endast frågor som verkligen påverkar ungdomarnas egna liv griper dem, till exempel åldersgränser för sprit eller rätten till abort. Ett vanligt sätt att också få veta något om yttervärlden är via olika konstformer. Musikern Peter Gabriels låt om sydafrikanen Steve Biko, Biko som sången helt enkelt heter, öppnade till exempel ögonen på många för apartheid. Los Angeles Times, Newsday och andra nyhetsmedier som står bakom uppgifterna hävdar att sedan 40-talet har ungdomar alltid varit lika välinformerade som äldre. Men idag, 1990, är det inte längre fallet. Alice Petén, New York.
Svenska ekonomin urusel enligt en ny rapport i juni 1990.
Ja, Sveriges ekonomi ter sig långt ifrån lysande. Åtminstone så är det en mycket negativ bild av svensk ekonomi som västvärldens ekonomiska samarbetsorganisation OECD målar upp i sin nya stora prognos.
På tre områden har Sverige en mycket dålig utveckling jämfört med de andra 23 industriländerna inom OECD. Tillväxten, BNP, stagnerar i Sverige i år och nästa år. Den blir knappt märkbar, medan den i andra länder stiger med knappt 3%. En hygglig ökning, även om den är något lägre än de senaste två åren. Vidare inflationstakten. Sverige har med sina cirka 10% mer än dubbelt så hög prisökningstakt som övriga västvärlden. Till detta kommer bytesbalansen, de totala utrikesaffärerna. Nästa år ser Sverige ut att bli sämst med ett underskott som uppgår till cirka 5% av BNP. Men på en punkt är Sverige klart bättre än andra länder. Arbetslösheten. Visserligen går den upp från 1,6% i år till 2% nästa år. Men i USA ligger den på drygt 5% och i övriga Västeuropa på 8,5% av arbetskraften. I ett kapitel om Östeuropa varnar OECD östländerna för att allt för billigt sälja ut sin egendom till privata investerare från väst. Privatinvesterarna ser kortsiktiga vinster istället för att satsa på långsiktig utveckling, varnar OECD.
Henrik Borgström hade läst OECDs nya prognos.
Den 29 juni, Iran.
Irans president Hashemi Rafsanjani visar idag att han håller fast vid sin önskan att öppna Iran för omvärlden. Vid veckans fredagsbön i Teheran tackade Rafsanjani för hjälpen från utlandet efter förra veckans jordbävningskatastrof. Och han kritiserade de politiska krafter i Iran som ville utestänga hjälpen.
Allah. morgondagsbön i Teheran, veckans religiösa höjdpunkt som samlar tusentals av de troende, men också ett politiskt evenemang. För i gudsstaten Iran går ingen skiljelinje mellan politik och religion. Vid fredagsbönen hålls veckans viktigaste politiska tal. Och eftersom dagens talare var president Rafsanjani var förväntningarna högt spända bland Teherans utländska diplomater. Hur skulle landets president reagera på den internationella hjälp som har strömmat in i Iran efter jordbävningen? Insatser som har kritiserats av Rafsanjanis rivaler om makten i det radikala lägret. Förra veckans talare, en västfientlig ayatolla, uppmanade sina landsmän 36 timmar efter jordbävningen att inte lita på utlandet utan att hjälpa sig själva. Men president Rafsanjani tackade idag omvärlden i mycket varma ordalag. Rafsanjani uttryckte rörelse och tacksamhet över det spontana gensvaret från folk och regeringar runt om i världen och gick till hårt angrepp mot radikalerna som kritiserade den utländska hjälpen. Ingen som sitter i luftkonditionerade rum har rätt att avvisa hjälp åt levande begravda, sa Rafsanjani med hänvisning till en hårdför tidning som skrev att iranierna även under sina raserade hus ropade död åt Amerika, ett av hjälparländerna efter jordbävningen. Men medan Rafsanjani predikade försonlighet gentemot omvärlden skrek fredagsbönens tusentals deltagare ned med Amerika. Men västfientliga slagord hör till ritualen vid den islamska republikens fredagsböner. Och snarast är det de moderata, öppnare krafterna med Rafsanjani i spetsen som vann poäng när Iran tillfälligt bröt sin isolering efter jordbävningskatastrofen. Titti Nylander, Teheran.
Den 29 juni 1990, de baltiska staterna, Litauen.
Litauens president Landsbergis föreslog idag att landets självständighetsförklaring ska frysas i 100 dagar. Han gjorde sitt utspel inför parlamentet i Vilnius, mitt under den pågående debatten om självständigheten. Här är Moskva.
Med tanke på Vytautas Landsbergis stora inflytande som president och som ledare för folkfronten Sajudis så är hans förslag om att frysa självständigheten under 100 dagar ett betydande tillmötesgående mot Moskva. Han antydde det själv i sitt tal inför parlamentet men sa att de båda mötena denna vecka med sovjetledaren Mikhail Gorbachev de har övertygat honom om att steget är nödvändigt att ta. Landsbergis förslag gäller också alla andra lagar som stiftats i Litauen sedan den 11 mars. Han menar att beslutet ska träda i kraft så fort förhandlingar har inletts med Kreml och han vill att parlamentet i Vilnius ska ha rätt att när som helst häva frysningen. Landsbergis sa att Litauen nu tagit ett steg mot en överenskommelse och att Moskva borde ta nästa steg. Att döma av rapporterna från den litauiska huvudstaden har parlamentets hittills vårdnackade motstånd mot att bryta självständigheten börjat luckras upp. Den sovjetiska blockadens effekter är kännbara och litauerna fruktar också för vad som kan hända på nästa veckas partikongress i Moskva. Skulle de konservativa i Kreml segra där, då kan attityden mot Litauen skärpas ytterligare. Enligt nyhetsbyrån Reuters sa en av delegaterna att de konservativa har gjort misstag när de skickade in trupp i Baku och Tbilisi. Han tillade att de kan göra samma misstag i Vilnius. Reinhard Krause, Moskva.
Och ikväll så möts de baltiska presidenterna och regeringscheferna för att diskutera sina självständighetsförklaringar. Den estniske regeringschefen Edgar Savisaar anser inte att Litauen ska ta tillbaka sin deklaration. Det sa Savisaar när han idag besökte Kotka i sydöstra Finland.
Ja, sellises olukorras mina ei näe iseseisvusdeklarationen külmutamiseks mingeid võimalusi.
Som jag nu ser det har litauerna inga möjligheter att gå ifrån sin självständighetsdeklaration, säger den estniske regeringschefen Edgar Savisaar. Moskva kräver konkreta steg av oss men ger hela tiden mycket oklara besked om sin egen linje gentemot Baltikum, sa Savisaar, som lät påtagligt irriterad över Moskvas förhandlingstaktik. Den litauiske presidenten Vytautas Landsbergis och premiärminister Kazimiera Prunskiene reser ikväll till Tallinn i Estland för att träffa sina kollegor från de övriga två baltiska republikerna för att dels informera och dels diskutera läget i konflikten mellan Moskva och Baltikum. Savisaars uttalande visar att de baltiska republikerna återigen har skilda uppfattningar om hur förhandlingarna med Moskva ska skötas. Möjligen kan de meningsskiljaktigheterna undanröjas vid kvällens möte. Anders Eriksson, Kotka.
–29 juni 1990, Zambia.
–Universitetet i huvudstaden Lusaka idag stängdes sedan militär stormat universitetsområdet. Aktionen är ett försök av landets regering att få slut på de våldsamma protester mot matprishöjningar och regeringsfientliga demonstrationer som försiggått.
Minst en student dödades och många skadades när fullt stridsutrustad militär tidigare idag stormade universitetet i Lusaka. Ett 30-tal studenter greps, anklagade för att ha lett de 4 dagar långa protesterna mot landets regering och mot de omfattande prishöjningarna på livsmedel. Ögonvittnen berättar att militären sköt skarpt medan de jagade studenterna ur sina rum för att sedan ge order om att de skulle packa sina saker. Omringade av soldater, beväpnade med automatvapen, tvingade studenterna vänta på en öppen plats för att sedan med bussar skickas hem. Universitetet har nu stängts under 2 veckor. Hittills har veckans upplopp i Zambia krävt 23 dödsoffer och flera 100 skadade, men det rapporteras nu att lugnet börjar återvända i de flesta zambiska städer. Protesterna började i måndags sedan priset på majsmjöl fördubblats då de statliga matsubventionerna togs bort. Detta som ett led i det ekonomiska krisprogram som Världsbanken och Internationella valutafonden tvingat igenom och som syftar till att ge Zambia en marknadsekonomi. Men protesterna utvidgades snabbt till att gälla även landets enpartisystem och framförallt studenterna har krävt att president Kenneth Kaunda, som styrt Zambia sedan det blev självständigt 1964, ska avgå. President Kaunda motsätter sig införandet av ett flerpartisystem men har utlovat en folkomröstning som ska få avgöra om flerpartisystem ändå ska införas. Troligen kommer president Kaunda ikväll att kungöra datum för den folkomröstningen.
Rapporterade Lasse Hernklint.
Och morgonnyheter nästa dag, den 30 juni 1990.
Zambias president Kenneth Kaunda har störtats av armén. Det uppger den lokala radion idag. Den korta kommuniké som lästes upp säger att armén sedan 3:30 i morse tagit över landet. Kommunikén var undertecknad av en generallöjtnant i de zambiska signaltrupperna, uppger Sveriges ambassadör i Lusaka, Carl Johan Persson. Det är inte känt vad som hänt president Kaunda, men läget rapporteras vara lugnt i landet. Enligt den kortfattade kommunikén motiveras övertagandet med de svåra oroligheterna i landet den senaste tiden. Det var tidigare i veckan som demonstrationer mot höjda matpriser i Lusaka ledde till sammandrabbningar och butiksplundringar. 45 människor uppges ha dödats i de oroligheterna.
Den 2 juli 1990, den ryska partikongressen.
Товарищи, за 5 лет мы сделали революционный рывок во всех сферах жизни, и это позволило нам выйти на главный перевал.
Sovjetiska partikongressen har inletts och ordförande Gorbatjov går balansgång med offensivt framåtblickande tal men också med varningar för de förskräckliga tider som stundar om reformerna stoppas. Starkt försenad fick ledaren för det sovjetiska kommunistpartiet, Mikhail Gorbatjov, börja sitt öppningstal inför den 28:e partikongressen i Moskva. Hans tal är en uppgörelse med 5 år av perestrojka och en varning till de konservativa inför framtiden om vad som kan hända om reformarbetet stoppas nu.
I inledningen till sitt tal sa Mikhail Gorbatjov att Sovjetunionen de senaste 5 åren gått framåt med stormsteg. Processen har inletts för att konvertera vår övercentraliserade stat till en verklig union baserad på självbestämmande och frivillig förening av folk. Vi har nu nått vattendelaren, konstaterade Gorbatjov och sa. Antingen fortsätter Sovjetunionen på den väg med djupgående förändringar som har inletts, och då är jag övertygad om att en värdig framtid finns i beredskap för vår stora multinationella stat. Om inte, varnade Mikhail Gorbatjov, så kommer krafterna som är emot perestrojka att få överhanden. Och då, låt oss se den sanningen i vitögat, då stundar förskräckliga tider för landet och folket. Det här var en klar markering mot kongressens konservativa majoritet. Partiledaren och perestrojkans chefsarkitekt tänker inte låta gammelkommunisterna stoppa omdaningen av Sovjetunionen. Men Gorbatjov blev ännu skarpare. Han sa att det nu finns röster eller rent av en opposition som skyller alla sovjetsamhällets brister på perestrojkan. Sådant tal är helt enkelt nonsens, ansåg partiledaren och bad om ursäkt för sina hårda ord. Men Gorbatjov erkände också att politbyrån bär sin del av ansvaret för bristerna i Sovjetunionen. Han underströk att perestrojkan ännu inte är genomförd och sa att samhället är inne i en svår omdaningsprocess. Gorbatjovs tal har tillfälligt avbrutits för lunch och det har en offensiv, framåtblickande karaktär och är än så länge en balansgång mellan konservativa och ivriga reformister. Sovjetledaren måste klara balansgången mellan höger och vänster i partiet, annars faller han tillsammans med sin perestrojka. Reinhard Krause, Moskva.
Den 2 juli 1990, Östberlin.
Där affärerna är fulla av folk. Skyltfönstren visar upp västvaror. Det finns fortfarande en del tillverkade i Östtyskland, men östtyskarna köper bara det som kommer ifrån väst.
Affärerna i Östberlin har genomgått en total förvandling under helgen. Jag står i livsmedelsavdelningen, ett av de största varuhusen. I fredags var det nästan tomt på hyllorna här. De gamla varorna såldes ut då. Idag är det här en ganska flott livsmedelsaffär med alla varor en konsument kan önska sig. Det gamla, enkla och sparsamma sortimentet av östvaror har försvunnit så gott som helt. Idag finns det bara vissa barnmatsprodukter, kakor och bröd som är tillverkat i öst. Allt annat kommer från väst, det mesta från Västtyskland. Det är fullt av kunder här idag. Alla undersöker mycket intresserat de nya varorna, men köper egentligen inte särskilt mycket. Priserna har stigit och östtyskarna är försiktiga med sina nya D-mark.
Vad kaufen Sie heute?
Vad gör du kaufen? Vi har heute Bratkartoffeln.
Noch Heidelbeeren.
Meerrettich zum Fisch. Marmelade.
Was finden Sie, dass es nur westliche Waren sind hier im Geschäft?
Na, klasse. Klasse, klasse, warum nicht schon immer so? Es geht, man sieht's, es geht.
Det är jättebra att det äntligen finns varor från väst i affärerna i Östtyskland. Det har vi alltid velat ha, men först nu går det äntligen framåt, säger kvinnan, glad över det nya varusortimentet i livsmedelsaffären. Västvaror finns det nu i alla affärer i Östberlin. Om leveransen har hunnit ut också i småorterna, det är oklart. Men det kommer. Östtyskarna är utleda på det magra östsortimentet. Nu vill de bara ha västvaror. I livsmedelsaffären var till och med mjölken västtysk. Men troligen är det östtysk mjölk kamouflerad i västtyska förpackningar. Detta köpsug efter utländska varor är minst sagt bekymmersamt för de östtyska producenterna. 20% av varusortimentet ska i fortsättningen bestå av östtyska varor. Men risken är stor att de inte säljs. Priserna på inhemska produkter är lägre än på det som kommer utifrån. Men det är ändå det nya folk vill ha. För att skydda östtyska företag har en importskatt på 11% på västtyska varor diskuterats. Men det förslaget har fallit. Effekten hade bara blivit att många östtyskar åkte till Västtyskland för att köpa det de vill ha. Det kommer att ta tid innan de östtyska företagen klarar att tillverka varor som står sig i konkurrensen med utländska produkter. Och risken är stor att de hinner slås ut av västtyska företag som nu etablerar sig på löpande band i Östtyskland. Kerstin Brostrand, Östberlin.
Den 2 juli 1990, rykten från Iran.
En tv-kanal i Västtyskland uppger att Irans president Rafsanjani undkom ett mordförsök i fredags. Enligt tv-kanalen exploderade det plan som Rafsanjani skulle ha flugit med till Teheran efter att han hade besökt de jordbävningsdrabbade områdena. Planet kraschade 20 minuter efter start. Enligt de källor som västtysk tv citerade skulle det vara iranska revolutionsgardister som låg bakom mordförsöket. TV-kanalen talade också om ett attentat mot Irans president för en månad sedan. En skottsäker väst räddade då president Rafsanjani.
Den 2 juli 1990, Zambia. President Kaunda har inte alls störtats.
Efter det misslyckade kuppförsöket i Zambia i helgen har president Kenneth Kaunda avskedat sin arméchef och utsett en ny försvarsminister. Posten som försvarsminister har varit ledig sedan i början av maj då den förre försvarsministern avskedades.
Tredje juli 1990, Korea.
Utrikes i morgonekot. Samtalen mellan Nord- och Sydkorea har återupptagits. Nu förbereds också ett möte på högsta nivå mellan de båda staternas premiärministrar. Också nordkoreanska talesmän talar om en förestående återförening. Det rapporterar vår Asienkorrespondent.
Det här är en historisk vändpunkt i en 43-årig separation och början till ett återförenande. Det sa Nordkoreas delegat efter samtalen idag. Det var det sjunde mötet mellan de båda länderna i den lilla gränsstaden Panmunjom för att få till stånd ett möte på premiärministernivå. Det förra avbröts av Nordkorea i februari i protest mot Sydkoreas årliga militärövningar med USA och kontakter över gränsen avbröts då helt. President Nota-o, som kom till makten 1987 i Sydkorea, har under hela sin presidentperiod propagerat för direkt handel med Nordkorea, resor över gränsen och lovat hjälpa Nordkorea med investeringar och kontakter internationellt. President Noo jämför de båda Korea med Öst- och Västtyskland och vill få igång liknande ekonomiska och politiska förändringar där Sydkorea spelar Västtysklands roll. I princip är de båda länderna överens om ett handelsutbyte, men det har ännu inte kommit igång. Nordkoreas krav har varit att de 43 000 amerikanska soldater som finns vid Sydkoreas gräns ska lämna landet först. De båda premiärministrarnas möte som är satt den 26 juli kommer framförallt att handla om ekonomiskt stöd från Sydkorea, ett nedrustningsavtal om styrkorna vid gränsen och en plats i FN. Sydkorea har velat få två platser, men Nordkorea vill ha en gemensam FN-plats för att inte försvåra ett framtida återförenande. Tolkningarna av framgången vid det här mötet mellan de båda Korea kan bli många. President Noo har optimistiskt sagt att återförenandet är verklighet inom 10 år. Men att nu Nordkorea så plötsligt ändrar inställning är intressantast. Det kan vara ett kännbart ekonomiskt tryck där Nordkorea är tvunget att häva sin isolering. Och det kan också vara ett tecken på att den åldrige ledaren Kim Il-sung börjar tappa sitt fasta grepp om Nordkoreas styre. Men svaret på det får vi inte förrän efter premiärministermötet i slutet av juli. Vincent Dahlbäck, Hongkong.
Och så en rapport från Albanien den 4 juli 1990.
Så Albanien, det kommer rapporter om att flyktingströmmen till de olika utländska ambassaderna i Albaniens huvudstad Tirana föregicks av stora regimkritiska demonstrationer.
Dramatiska berättelser börjar nu strömma in från diplomater i Tirana som skildrar hur hundratals albaner försökt ta sig in i de olika ambassadbyggnaderna under söndagen och måndagen. Allt medan de besköts av albanska säkerhetspolisen. Flyktingarna försökte ta sig in på ambassaderna på alla möjliga sätt. Bland annat med lastbilar försökte de asylsökande köra igenom staket och igenbommade grindar. Västtyska ambassaden i Tirana gömmer flest flyktingar. Men de finns utspridda på franska, grekiska, italienska ambassaderna också. Och till och med kinesiska och kubanska ambassaderna. Enligt vissa uppgifter från västdiplomater har dock Bulgarien, Egypten och Kuba överlämnat flyktingarna till de albanska myndigheterna. Sannolikt började flykten till ambassaden efter demonstrationer i Tirana som slogs ned av polisen. Den grekiska ambassadören i Tirana sa i en telefonintervju med den grekiska televisionen igår att skottlossning hade hörts i staden under söndagen och måndagen. Den grekiska ambassadören sa också att han med egna ögon hade sett skadade flyktingar, en av dem med en svår skottskada. Även vid andra ambassader vittnar diplomaterna om flertalet skadade. En rad länder har nu reagerat skarpt mot de albanska myndigheternas agerande. Bland annat för att säkerhetspolisen vid ett par tillfällen gått in på de olika ambassaderna för att hämta flyktingarna. Italien som ordförandeskapet inom EG har nu begärt att EG idag diskuterar EGs hållning gentemot Albanien. Det sista stalinistiska fästet i Europa som nyligen förklarat att man vill närma sig EG-länderna. Från albanskt håll har händelserna inte kommenterats från Tirana. Däremot citerades en talesman för den albanska ambassaden i Bonn i västtysk radio igår, där talesmannen skyllde allt på kriminella element och hävdade att inga skott hade avlossats. Enligt den ungerska nyhetsbyrån MTI har dock den albanska regeringen vänt sig till de olika ambassaderna där de garanterar att flyktingarna ska få pass för att lämna landet. Flyktingarna garanteras även säkerhet om de lämnar de utländska beskickningarna, uppger ungerska MTI. Vladislav Savic, Wien.
Sveriges inställning till medlemskap i EG belyses från brittisk synvinkel. En rapport från den 4 juli 1990.
Den här veckan startar i Storbritannien det svensk-brittiska året. En affärs- och kultursatsning i stor skala som nu fått en viss draghjälp av en stor bilaga i den ansedda affärstidningen Financial Times som vår London-korrespondent har bläddrat i.
Bilagan är en noggrann genomgång av den svenska inställningen till EG och Sveriges anpassning till förändringarna i Europa. Tidningen skriver att de kommande 16 månaderna fram till nästa val är kritiska för Sveriges anpassning till förändringarna i Europa. De flesta svenskar tycker egentligen inte om vad som händer. De skulle föredra att Europa förändras efter dem. Men de förnuftigare accepterar att de egentligen inte har något val enligt Financial Times. Frågan blir allt oftare inte om utan när Sverige ska gå med i EG. Den svenska regeringen på 90-talet kan visa sig sakna den sammanhållning och auktoritet som behövs för att ta tuffa beslut i nationens intresse. Det kan vara en överdrift att tala om kris de närmaste åren, men det finns en stor osäkerhet, tvivel och oro över de närmaste åren, enligt Financial Times, som också ger sig på beskrivningar av de svenska 90-talspolitiker som ska lösa problemen. Moderatledaren Carl Bildt, vars positiva inställning till EG understryks med flera citat, ger med sitt anspråkslösa sätt ett intryck av ärlighet, men han ska inte underskattas enligt Financial Times. Och finansminister Allan Larsson, som är både kylig, kompetent, försiktig och lågmäld, kanske saknar sin företrädares vitalitet, men inte heller han ska underskattas. Han är tuff nog att inte tvingas ur kursen av politiskt tryck, tror tidningen. Genom det svensk-brittiska året, symboliserat genom att ekplantor i Wiltshire Woodlands Park ersatt träd som fallit i storm, hoppas företag i nya branscher nu via Storbritannien få in en fot på EG-marknaden. Närmast i tur står hälsokost och husbyggnadsindustri, kontorsutrustning och möbler. Det goda svenska renomméet gör enligt Financial Times att ingen typisk brittisk medelklassfamilj kan känna sig fullt utrustad utan åtminstone någon svensk konsumtionsvara att visa för sina vänner. Thomas Axner i London.
En rapport från den pågående fotbolls-VM i Italien. Det är den 4 juli 1990 idag.
Och så fotbolls-VM, och då håller ni säkert med om att det inte kan vara särskilt lustigt att vakna upp som italienare idag.
Här i Italien är det någonting oerhört som har hänt. Deras fotbollslag, mer älskat än någonting annat, har förlorat mot de regerande världsmästarna Argentina. Argentina vann med 5-4 efter förlängning och straffsparkar i en rafflande match. Och Italien är ute. De är borta från VM. Just nu står jag utanför San Paolo-stadion i Neapel. Och tiotusentals ledsna och bedrövade italienare är på väg ut för att åka hem. De hänger med huvudet och har helt slutat vifta med flaggorna som de gjorde förut inne på stadion. Det här blir en tung förlust att bära. Fotbolls-VM är redan på väg mot ett ekonomiskt fiasko med budgetöverdrag på tiotals miljarder i svenska kronor. Och den smällen hade varit lätt att glömma eller överse med om hemmalaget nått guldfinalen. Men nu kan siffrorna och ekonomin komma att granskas noggrannare av missnöjda ögon. Och kritiken mot fördyringar och onödiga byggen kan bli hårdare än annars. I kväll kommer ingen här åka runt med bilarna. Ingen kommer att tuta och fira. I 6 år har Italien planerat och byggt inför den här VM-turneringen och hoppats och drömt om en VM-final. Men nu kommer den stora tystnaden att lägga sig över landet. Bengt Hansell, Neapel.
Ja, nära nog landssorg i Italien idag, säkert.
Albanien igen, samma dag, alltså den 4 juli 1990.
Nya oroligheter rapporteras alltså från Albaniens huvudstad Tirana. Där exploderade igår kväll en sprängladdning i Kubas ambassadbyggnad.
Sprängladdningen detonerade i natt. Inga människor skadades, däremot meddelas skador på byggnaden. Uppgifterna kommer från den officiella albanska nyhetsbyrån ATA och skulle kunna betyda att oroligheterna i Tirana fortsätter. Även om ingen annan ännu har bekräftat den här senaste händelsen. Kuba är en av de få länderna som har goda kontakter med Albanien. Enligt diplomater från väst och Kuba i dagarna överlämnat flyktingar som sökt sig till ambassaden till de albanska myndigheterna. Nyhetsbyrån ATA skyller händelserna på terrorister som vill försämra förbindelserna mellan Albanien och Kuba. Ingen vet idag om de senaste dagarnas händelser där alltså flera hundra albaner försökt fly till olika utländska ambassader, varav uppemot 200 lyckats. Om det är en planerad handling, en organiserad protest mot Europas sista stalinistiska styrelseskick, eller om det här är en början av en ny folklig resning i ett av Östeuropas stater. Bland flyktingarna finns även kvinnor och barn. I de albanska medierna beskrivs flyktingarna som kriminella, vagabonder och tidigare fängelsekunder som med sina familjer startade oroligheterna i Tirana. Enligt västdiplomater började dock oroligheterna när säkerhetspolisen försökte skingra stora folksamlingar. skottlossning har hörts både under måndagen och tisdagen i Tirana. Just nu rapporteras det återigen råda lugn i Tirana. Däremot är det osäkert om vad som kommer att hända med flyktingarna. Vid den västtyska ambassaden finns flest flyktingar. Där råder nu rena belägringstillståndet. Ambassaden bevakas av 50-tal albanska säkerhetspoliser. I förrgår besköts 4 flyktingar när de klättrade över muren till den västtyska ambassaden. En skadades svårt. Det här är den 4:e allvarliga incidenten i Albanien i år och pressen mot de albanska ledarna ökar. Tidigare har regeringen i Tirana förklarat att landet tänker öppna sina stängda gränser mot utlandet och bryta den långa isolationen. Närmandet har skett både gentemot USA och Sovjet. Ledarna i Tirana har också förklarat att landet vill närma sig EG-länderna samt ansluta sig till den europeiska säkerhetskonferensen ESK. Men nu verkar steget dit långt. Idag ska EG-länderna samlas i Bryssel för att diskutera händelserna i Albanien och den västtyska utrikesministern Hans-Dietrich Genscher sa igår att beskjutningen av flyktingarna bryter mot ESK-ländernas regler. Vladislav Savic, Wien.
Den 4 juli 1990, rebellerna i Liberia tränger längre och längre in i samhällssystemet.
Från Liberia rapporteras om fortsatta hårda strider och rebellerna uppges nu kontrollera 3/4 av huvudstaden Monrovia. Rebellerna är fast beslutna att besegra president Samuel Doe's styrkor för att om möjligt ta honom till fånga och sedan ställa honom inför rätta.
Master Sergeant Doe is reportedly on the run as rebel leader Mr. Charles Taylor and his patriotic forces encircle Monrovia, Liberia's capital, in the final showdown with government forces for control of the country. This has been a special bulletin.
Enligt rebellernas egna uppgifter har de trängt så långt in i huvudstaden Monrovia att de nu står bara 200 meter från det starkt befästa presidentpalatset där president Samuel Doe förskansat sig. Presidentpalatset försvaras av landets elittrupper och Doe's Israel-tränade livvakt. Enligt rebellerna så handlar det om timmar innan de har makten i Liberia. Men enligt journalister och diplomater i landet som trots att alla telefonförbindelser är avbrutna ändå har lyckats få ut rapporter så hävdas att det enbart förekommer sporadiska strider i huvudstadens centrala delar medan det i utkanterna hörs intensiv artillerield. Trots det så tycks det ändå rapporterna att döma som om rebellerna kontrollerar så mycket som 3/4 av huvudstaden och alla viktiga vägar, flygplatser och andra anläggningar i landet. Rebellerna avvisade igår ett erbjudande från president Samuel Doe att avgå och sa då att de ska gripa honom och ställa honom inför rätta. Men senare har det antytts att rebellerna kan tänka sig att låta honom slippa ur landet. Doe har också fått ett erbjudande från USA som är Liberias nära allierade om hjälp att lämna landet. Och nu på förmiddagen rapporterar rebellernas egen radiostation att kontakter förekommit mellan rebellledaren Charles Taylor och Samuel Doe i det här ärendet. Inbördeskriget i Liberia utbröt i julas när en av Samuel Doe's forna medarbetare, Charles Taylor, gick över gränsen från grannlandet Elfenbenskusten med en liten skara anhängare med syftet att störta presidenten. Under det gångna halvåret har rebellstyrkan vuxit till en slagkraftig armé och striderna har allt mer utvecklats till att bli ett inbördeskrig mellan landets olika folkgrupper. Hittills har tusentals civila dödats under striderna under de olika arméernas hämndräder bland människor tillhörande andra folkgrupper än de själva. Rebellledaren Charles Taylor har utlovat fria val där alla partier får ställa upp 6 månader efter ett maktövertagande. Men inbördeskriget har satt djupa spår och ökat spänningarna mellan de olika folkgrupperna. Tecken finns också på att Taylor kommer att starta utrensningar inom militären och administrationen där majoriteten kommer från samma folkgrupp som Samuel Doe. Doe kom själv till makten efter en blodig kupp.
Lasse Herneklint var reporter.
Den 4 juli 1990. rapport från den heliga staden Mekka.
Den iranska pressen anklagar de saudiarabiska myndigheterna för att ha orsakat över 1400 pilgrimers död i den heliga staden Mekka i Saudiarabien i förrgår. Pilgrimerna dödades då luftkonditioneringen stannade i en gångtunnel och panik utbröt. Enligt den iranska pressen är Saudiarabien inkompetent att administrera islams heliga platser. Saudiarabien bad idag om hjälp för att identifiera de döda eftersom flera saknade identitetshandlingar. Enligt uppgifter var de flesta från olika asiatiska länder.
Femte juli 1990. Ett förgiftat Östersjön.
Över Östersjön där utsläppen av gifter och gödningsämnen ökar. Och inom stora områden är bottnarna i Östersjön helt döda. Naturskyddsföreningen i sommar ute och propagerar för en renare Östersjö med en seglande utställning som igår nådde fram till Vaxholm utanför Stockholm.
Människor har fått upp ögonen för att vi måste ändra vårt beteende, helt enkelt.
Du är här med dina barn. Försöker du prata med dem om sånt här?
Ja, jag stod just och försökte förklara här om vad som händer med sälar och fiskar när vi vräker ut gifter i vattnet.
Det är liten.
På utställningen som gått i hamn i Vaxholm på sin färd vidare söderut finns burkar med små kräftdjur, video från Östersjöbotten, bilder på sjuka gäddmunnar och akvarier med övergödd blåstång. Galeasen Amalia styr ut mot kodjupet för att låta dykarna ta prover. Och de kommer upp med en illaluktande sörja som kommenteras av Johnny Sundqvist, också dykare.
Så att exakt så här ser det faktiskt ut på bottenytan. Och det här är ju då en situation som breder ut sig överallt. Här har du något...
Det är alldeles svart och ser alldeles dött ut. Det är alldeles dött.
Ja, det här är praktiskt taget dött. Tyvärr.
En tredjedel av Östersjöns botten är död, helt fri från syre. Och trots överenskommelser minskar inte utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och reningsverk så mycket som utlovats. Släpphänt regering, säger Naturskyddsföreningens Jonas Nilsson.
Ja, det går för långsamt och det som är speciellt tråkigt är att Sverige då inte uppfyller sina internationella åtaganden. Och det tär ju givetvis på Sveriges kapital, förtroendekapital, när det gäller de här frågorna.
Vad är det som gör dig mest bedrövad av allt det här?
Det som gör mig mest bedrövad är nog det som har hänt de stora rovdjuren i Östersjön. Och jag tänker på havsörn, jag tänker på gråsäl framförallt.
Jonas Nilsson på Naturskyddsföreningen, reporter i Vaxholm, var Åsa Tolgraven.
Korea, 6 juli 1990.
Nordkorea kommer att öppna sin gräns under nästa månad för att underlätta de samtal som ska inledas om ett återförenat Korea.
Från den 15 augusti kommer en del av gränsen i Nordkorea att öppnas för besökare, enligt den officiella nordkoreanska nyhetsbyrån KCNA. Gränsen öppnas då för alla besökare, oberoende av nationalitet och politiska åsikter. Och syftet med att öppna gränsen är att underlätta för samtalen som ska föras mellan premiärministrarna i de båda Korea. Detta sätter press på Sydkorea som har en sträng kontroll på vilka kontakter som tas med Nordkorea. De båda länderna är tekniskt sett fortfarande i krig eftersom det bara var ett stilleståndsavtal som undertecknades 1953. Och då gäller fortfarande Sydkoreas säkerhetslag. Och den säger att alla kontakter måste gå via regeringen. Övriga kan bestraffas hårt enligt krigslagarna. Nu måste Sydkorea på något sätt svara och i så fall bortse från sin säkerhetslag om gränsen på sydsidan också kan öppnas. Gränsen mellan Syd- och Nordkorea är den hårdast bevakade i världen. På nordsidan finns 800 000 soldater och på sydsidan 100 000. Och trots åratals samtal om att de miljontals familjer som blev åtskilda av kriget skulle få besöka varandra så har få fått tillåtelse. Nu finns ljusningar eftersom Nordkorea överraskande gick med på att återuppta förhandlingarna om ett återförenat Korea som varit avbrutna sedan januari och dessutom på premiärministernivå. Men de stora stötestenarna är just gränsen och de amerikanska soldater som finns på sydsidan samt om Korea ska ta en gemensam eller en varsin plats i FN. Att Nordkorea nu öppnar sin gräns får tas som ett tecken på att återföreningssamtalen också kan tas på allvar. Vincent Dahlbäck, Hongkong.
Jugoslavien, den serbiska provinsen Kosovo, 6 juli 1990.
I den serbiska provinsen Kosovo i Jugoslavien råder det nu i det närmaste undantagstillstånd. Polis och specialstyrkor bevakar alla viktigare platser.
Vi kan meddela med tillfredsställelse att det återigen råder lugn och ordning i Kosovo, sa igår Serbiens premiärminister Stanko Radmilovic vid ett tal i Kosovos provinshuvudstad Pristina. Samtidigt som den albanska oppositionsrörelsens ordförande Ibrahim Rugova fördömde det serbiska parlamentets agerande, men manade befolkningen att inte demonstrera på gatorna. Vi kan nå vår sak bäst genom politisk strid. Vi uppmanar befolkningen att undvika demonstrationer för Serbien vi helt klart har en konflikt, sade den albanska oppositionsrörelsens ordförande som har stöd av majoriteten av Kosovos befolkning. Under gårdagskvällen hade den serbiska polisen och de halvmilitära styrkorna utrustade med automatvapen, skyddshjälmar och skyddsvästar intagit alla officiella byggnader, radio- och tv-stationer, tidningar samt satt upp vägspärrar som kontrollerade trafiken på de stora viktiga vägarna in till den serbiska provinsen Kosovo.